when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Om alla ska få vara sig själva på jobbet, då måste vi jobba mot diskriminering. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Idag ska vi prata om något som vi tyvärr vet förekommer, diskriminering. Och enligt lag så måste alla arbetsgivare i Sverige följa diskrimineringslagens förbud och krav om aktiva åtgärder. Och även arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivare att de ska vara ansvariga för att förebygga och hantera kränkande särbehandling på arbetet.
Ja, det här kan ju säkert kännas lite, kan jag tänka mig, så här otäckt och kravfyllt om man är chef och ansvarig. Men jag tänker att det här handlar ju om att jobba för någonting positivt i förlängningen. Som vi sa, att alla ska få vara sig själva. Jag tänkte också att det här med hälsoarbete generellt, vi poddar om hälsa därför att vi vill lyfta diskussionen från enstaka friskvårdsaktiviteter och fruktfat och mer prata om organisation och ledarskap. Och där har ju vi hittat samsyn med vår partner Twitch Health som är inne på samma spår. Att hälsa är ett väldigt stort och brett begrepp.
Ja, och de har ju jobbat med väldigt många organisationer och därför har ju de också ganska mycket erfarenhet av både bra, men vi tänkte också lyfta tre vanliga misstag som man gör i hälsoarbetet som de hoppas att man inte ska göra.
Mm. Och ett vanligt sånt här hälsoarbetesmisstag som många, en fallgrop som många ramlar i helt enkelt, det är ju då att man inte har några tydliga mål för hälsoarbetet.
Nej, och det här är tyvärr ganska vanligt. Därför man tänker att prata om hälsa, det ska räcka i sig. Men
ja,
alla verksamheter är unika och har unika utmaningar och möjligheter. Så att ett mål behöver finnas också för att sortera i vad man faktiskt ska göra.
Eller hur?
Mm.
Ja. Sen ett annat vanligt misstag, det är ju då att hälsoarbetet blir väldigt aktivitetsdrivet. Alltså liksom, det finns ingen riktig struktur och plan eller systematik. Och som någon uttryckte det, det kan vara random acts of wellness.
Mm.
Som mycket god vilja, men ja, utan den där strukturen så, och utan helhetstänket så leder det kanske inte till så mycket.
Nej, det kan vara punkt. Ja, det kan vara liksom random acts of good. Men vi vill ju få upp det på systematisk nivå. Då krävs det en annan ansats.
Hälsa är ju någonting som behöver gälla hela tiden.
Mm.
Och sen det tredje misstaget, det är att man definierar hälsa väldigt smalt. hälsa är i sig ett väldigt brett begrepp och som också ser olika ut för varje individ. Men om man då satsar på löpning på lunchen till exempel, eller sponsrar ett motionslopp, fine. Men jobbar man verkligen med hälsa då? Nja, inte så säker på det. Utan då behöver man ju fundera på vad det finns för utmaningar på arbetsplatsen, i organisationen, för att folk ska må bra. Och där någonstans börjar man närma sig en bättre definition, skulle jag säga.
Mm. Och där är det så att Twitch är grymma på det här. Just med att ta helhetsbilden och jobba som en partner. Alltså att verkligen hjälpa till där insatserna behövs.
Så. För att hälsa är stort, men också för att det är viktigt. Och ni kan läsa mer på twitchhealth.se och vi länkar till blogginlägget i vårt inlägg.
Mm.
Men det här med diskriminering, det är ju ett jätteviktigt ämne, men inte så lätt heller. Och jag kan tänka mig, som jag sa, att många blir lite så här, oj hjälp, vad är det nu för krav vi behöver leva upp till? Till hjälp för att bena i den här frågan har vi tagit in Matilda Andersson, mångfaldskonsult och en av författarna till boken Diskrimineringslagen, en handbok för chefer. Välkommen Matilda.
Stort tack.
Vill du berätta lite om vem du är och varför du har valt att jobba med just den här frågan?
Ja, jag jobbar som sagt som jämställdhet- och mångfaldskonsult och föreläsare. Jag, Frida och Lisa har skrivit en boken för att vi upptäckte att det finns mycket krav i diskrimineringslagen som många chefer kanske känner till att det finns, men inte riktigt vad de går ut på. Och det är ganska svårt att hitta konkreta förslag och tips på hur man kan jobba med de här frågorna. I min vardag så arbetar jag med arbetsplatser, med chefer och HR för att hjälpa dem att skapa mer inkluderande arbetsplatser. Och jag försöker alltid hitta tips och konkreta sätt som de kan arbeta med det här. Och så gäller det även diskrimineringslagen.
Mm. Och så ni tyckte att det behövdes en handbok för chefer helt enkelt. För ni hade stött på många, osäkra chefer där ute som efterfrågade något liknande.
Ja men precis. Vi fick många förfrågningar från chefer och HR som ville att vi skulle komma och berätta de nya lagkraven. Lagen ändrades ju i januari 2017. Och man känner sig osäker. Vad är det egentligen som gäller?
Ja, och de nya lagkraven, det är nog inte alla helt införstådda med. Vad är det som har förändrats där? Kan du kortfattat berätta det?
Ja, det är ju att det kraven om de aktiva åtgärderna, alltså det förebyggande arbetet, har skärpts upp ännu mer. Och det är ju någonting som är ganska unikt för diskrimineringslagen i Sverige, kan man säga. Att vi inte bara har det här förbudet mot diskriminering, men också att alla arbetsgivare måste jobba ganska systematiskt med förebyggande arbete.
Det liknar lite, skulle jag säga då, arbetsmiljölagstiftningen som förändrades för ungefär när vi började podda.
2016, ja precis, sista mars. Och där pratar man ju om kränkande särbehandling. Och jag tänker att vi backar ett steg till och så kan du hjälpa oss att just, alltså berätta, vad handlar diskrimineringslagen om och vad är skillnaden mot exempel kränkande särbehandling? För jag tror att ibland så blir det lite begreppsförvirring däremellan också. Så diskrimineringslagen, vad handlar den om?
Ja, diskrimineringsbegreppet handlar om att negativt särbehandlas på grund av 7 olika diskrimineringsgrunder. Det är kön, könsidentitet och uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Just det.
Sen finns det olika sätt som man kan diskrimineras. Direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, bristande tillgänglighet och instruktion att diskriminera.
Mm.
Så det är helt enkelt olika sätt som vi missgynnas på arbetsplatser, men det kan också vara i skola och utbildning. Det kan vara att vi särbehandlas negativt i butiker eller av banker och sådana ställen. Eller i kontakt med offentliga.
Mm. Och hur skulle ett konkret exempel, alltså vi tycker kanske att vi ser det framför oss, men kan inte du säga ett typiskt exempel på när någon blir diskriminerad i vardagen?
Det man främst tänker på när man hör diskriminering är ju direkt diskriminering. Alltså när man direkt negativt särbehandlas av ett beslut Som till exempel att man får lägre lön eller att man inte rekryteras. Man sållas bort i rekryteringsprocesser. Det är ju det vi vanligtvis tänker på. Och sen är det ju också trakasserier som senaste året har uppdagats är ju ett väldigt stort problem.
Och då tänker du på MeToo?
MeToo, precis. Sexuella trakasserier. Men det kan också vara andra trakasserier som har koppling till någon av de andra diskrimineringsgrunderna. Väldigt rå jargong eller grova skämt, generaliseringar kring till exempel någons etnicitet eller sexuella läggning eller så.
Du nämnde på banken, jag blir nyfiken på hur det skulle kunna se ut. Kan det vara så att jag vill öppna ett placeringskonto? Alltså jag vill investera i värdepapper och så finns det en rådgivare som är man, jag är kvinna. Och då säger han att, men är du säker på att du kommer förstå dig på hur det här fungerar? liksom? För att, och så skulle han antyda då att mitt kön så skulle vara en grund för att det här inte var mitt område. Är det en typisk diskrimineringstillfälle då? Eller?
Ja, och speciellt om det får konsekvenser då, att du kanske inte får ett banklån. Eller att du behandlas sämre än någon annan skulle ha gjort. För det är alltid det här jämförandet också med behandlas sämre än någon annan skulle ha gjort i en sån här situation. Så man måste alltid jämföra med.
Men precis, att om jag är pensionär och går till banken och vill ta ett lån och så säger de så här, men du har, din inkomst räcker inte riktigt. Men så kan jag visa att min granne som är man, som är i exakt samma situation med en liknande inkomst har fått ett lån. Då skulle jag kunna hävda att jag har faktiskt blivit diskriminerad.
Och ibland kan det vara fiktiva fall också. Att man tänker sig att så här borde den här personen ha blivit behandlad.
Jag tänker också någonting som ligger nära med en kund som jag jobbar med, att man tänker så här, det här stället är för alla och så sitter jag i rullstol och det går absolut inte att komma in. En sån
klassiskt.
Sak. Att så här, det är det inte alls, jag kommer inte in här.
Nej.
Ja men precis, och man känner ju att det här är ju liksom jätteviktigt och det är också väldigt komplext för att det kan både vara som säger direkt, indirekt, så det är ett stort område och det kan vara någonting som jag kan tänka just det här att det kan vara en jargong som bara smyga igång på en arbetsplats och så bara eskalerar och till slut så kanske börjar någon ny person och bara som har jättemycket så här, boom, det här är inte rätt liksom. Och de andra har nästan vant sig vid det, men det är ju så här vi snackar här. Så här är det liksom så. Och sen om man tänker kränkande särbehandling, för det är det som regleras i arbetsmiljölagstiftningen. Vad
är skillnaden där? Jag ser inte det riktigt tydligt.
Kränkande särbehandling är ju som ett samlingsbegrepp mot negativ behandling mot folk på arbetsplatsen som leder till ohälsa. Eller att man ställs utanför arbetsplatsens gemenskap, som det fint lider. Och det kan ju vara, det kan ju dels vara trakasserier och så, men det kan också vara mobbning och annan särbehandling som inte har med någon av diskrimineringsgrunderna att göra.
Aha, så att det kan vara bli mobbad utan att det går att påvisa att det har att göra med att jag är kvinna eller för den delen man eller att det har med min etnicitet att göra. Då är det kränkande särbehandling, punkt.
Precis, och det kan ju vara mer härskartekniker och utfrysning och sådana saker. Det är mycket vidare. Det finns inte någon lika tydlig definition skulle jag säga av exakt vilka beteenden som är kränkande särbehandling. Utan det är all behandling som får dig att må dåligt och inte trivas på jobbet och känner utanför.
Här kan jag tänka mig att man som chef har ett litet bryderi. För att jag kan tänka mig massor med så här utmanande situationer. Till exempel att en person upplever sig som utfryst. Men att andra i den gruppen säger ja men han eller hon vill ju aldrig eller anstränger sig inte. Eller passar inte in riktigt. Ja, är du med? Och vad ger du för råd då?
Från början alltid att prata med personerna som är drabbade. Och höra deras erfarenhet och deras känslor. Och den också som man då pekar ut som den som är förövare så att säga. Så det första steget är alltid att samtala och försöka reda ut vad är det som har hänt. Är det något missförstånd? Förstår den här personen att det här beteendet är inte uppskattat? Och sen om man tycker, det är lite olika också i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen kring exakt liksom, rutinerna som en chef behöver göra för att utreda. I diskrimineringslagen så finns det ett ganska tydligt krav på att man som arbetsgivare alltid måste ta ställning till om man tycker att det har varit trakasserier eller inte.
Mm.
Så man försöker utreda helt enkelt, och då ibland kan man ju behöva ta hjälp av vittnen eller andra typer av bevis. Och så.
Vad du säger är att om en person anser sig vara diskriminerad och jag då som chef inleder en utredning av det här, så måste den landa i något. Jag kan inte säga att vi försökte utreda problemet men det var komplext, vi kom inte fram till något. Det är alltså inte okej.
Nej, precis. Och ibland kan man ju behöva ta hjälp av någon extern part då. För att göra en mer ordentlig utredning. Det beror ju lite på naturen av de här trakasserierna också. Är det väldigt allvarligt eller är det mer generella kommentarer som räcker att man pratar med personerna?
Och då antar jag när man pratar med personer i ett sånt här fall, det kan ju vara väldigt infekterat och sårigt och känsligt för alla inblandade, inklusive chefen själv. Men då antar jag att det är viktigt att man i förstone lyssnar på alla berörda innan man börjar vara, vad ska jag säga, rannsakande.
Verkligen. Ja. Verkligen. Alltid lyssna in och försöka låta alla få säga sitt, liksom sin version av det. Och också förhålla sig ganska opartiskt och professionellt till det.
Det är där man kanske behöver ta in en partner, just för att man känner att wow, jag är så färgad. Men jag tänker att våra lyssnare har många olika roller, men man tittar på ett arbetsplatsperspektiv. Hur i en organisation, vilka, om man säger organisationen som ju egentligen, det är ju människorna, men om man säger arbetsgivaren, chefen och medarbetaren, vilka ansvar har vi i det här som, ja, i det här med liksom, vad gäller diskriminering på arbetsplatsen? Hur ser det ut där?
Jag menar, enligt lagstiftningen så är det alltid arbetsgivaren som har yttersta ansvaret. Och arbetsgivaren är också ansvarig för att medarbetarna inte diskriminerar och trakasserar varandra. Och det kan man ju såklart inte alltid styra helt själv som chef och så. Men där gäller det ju att ta tag i problemet. Och du kommer in lite på det här aktiva åtgärden att hela tiden göra en riskanalys och förebygga att diskriminering uppstår. Men också att så fort man ser några signaler på att det kan vara någonting, att man då tar tag i det och gör någonting. För att om man inte gör någonting då, det är då som arbetsgivaren bryter mot lagen.
Och jag kan tänka att ju mer vi upplever att vi har att göra och ju mer stressade vi är, desto, kanske inte med ont uppsåt, desto man är frestad att bara inte vilja se, för att man bara, nej men det, vi hoppas att det inte är någonting, Och också, jag tänker, en typisk arbetsplats nu kan ju vara att man kan ju diskriminera via sms, mail, alltså det pågår mycket kommunikation som inte vi alla tar del av samtidigt i en lokal längre, därför att vi hörs på så många sätt, så det, ja, hur det här uppstår och sätter igång måste vara svårt.
Ja, men precis. Och det är därför det är så himla viktigt att jobba med inte bara agera på saker som händer och göra de här, som du var inne på förut, aktivitetsbaserat. Liksom, bara göra massa aktiviteter, utan att faktiskt jobba med kulturen på riktigt och det här underliggande ledarskapet, att folk känner sig trygga på jobbet, att man känner till lite i gruppen och få bort tystnadskulturen också.
Just det. Det är ju något vi har tagit med oss, tycker jag, eller hoppas jag, från MeToo. Det här med tystnadskultur som begrepp, att det finns. Och det betyder väl egentligen att vi ska börja prata om problemen och inte vara så rädda för det. Så att människor som har erfarenheter av olika slag ska våga berätta om dem.
Precis, för det var många som var förvånade över att de här berättelserna inte kom fram tidigare och att folk kände till, men det hade inte hänt någonting. Och varför sa de inte till? Och så. Men jag var inte jätteförvånad över det. För det finns massa olika anledningar till varför man inte vill anmäla. Det kan ju vara att man dels inte vet vad som skulle hända om jag skulle anmäla. Kommer chefen berätta för alla i arbetsgruppen? Hur kommer jag bli behandlad efter det? Kommer det bli några repressalier? Fastän det inte är lagligt så händer det ju ofta. Och att man inte känner sig själv som ett offer, man kanske tycker om, eller man inser att den här personen som har trakasserat mig faktiskt är väldigt omtyckt på arbetsplatsen och väldigt värdefull, och då vågar man inte säga till.
Det blir kostsamt, alltså, det finns så mycket för en själv att säga något. Men visst kan det väl också vara en mental föreställning om att så här är det, så här kommer det alltid vara. Men när jag är 51 år gammal och har varit med ett tag, jag minns ju när järnridån, jag menar, jag växte upp med den här järnridån som gick genom Europa. Jag kunde inte riktigt föreställa mig att den skulle falla förrän jag gjorde det.
Mm.
Och det tycker jag är en, för mig, så bra parallell till hur vi ser på sexuella trakasserier idag. För även om vi kan säga att väldigt mycket är kvar att göra, så har en del hänt också. Och jag kan tycka att när kvinnor berättar om att, ja, men under så här festivaler, att man blir påhoppad och liksom det händer som trevar sig fram och sånt där. Då kan jag med bland, liksom, jag kan tänka så här, varför sa inte vi någonting?
Mm.
För det här var ju vi också med om.
Absolut.
Och så undrar folk varför man har varit tyst. Ja, men på något konstigt sätt trodde vi att här måste det vara.
Jag har också tänkt
på det.
Och
det är hemskt liksom, att få den insikten. Men också glädjande att vi inte behöver tänka så idag.
Ja, och där är det så viktigt också vilka signaler cheferna skickar ut kring. Alltså om det är någon som har anmält någon gång, så måste det hända någonting.
Mm.
Man måste se att det får konsekvenser. Och jag kommer inte bli bestraffad för att jag anmäler.
Nej.
Just det.
Man måste få bevis på att det lönar sig att säga till. Och det är väl det som inte har visats förut, när alla fick vänja sig vid det och att man höll tyst och liksom bet ihop. Mm. Det var ju också för att det skulle inte löna sig att säga till.
Nej, det var som en sån liksom stor tjock fet vägg av liksom inarbetade beteenden, att det kändes kanske inte lönt att knacka på den tjocka muren.
Nej, och det blir också lite så här att om du uppdagar ett problem, så blir du problemet på något sätt. Att man inte vill säga till därför.
Men hur kan man då, om man är chef för ett ganska stort företag där man liksom omöjligt kan överblicka allt som händer mellan människor och så vill säga att jag vill då bara göra det väldigt tydligt att du ska kunna berätta om såna här saker. Då måste jag väl också berätta hur det går till.
Mm.
Och på något sätt säga att, ja, men du ska kunna vända dig till din närmsta chef. Är det din närmsta chef som är problemet? Ja, då måste man ju kunna peka någon annanstans. Ska man kunna berätta anonymt i ett första steg?
Mm.
Är det en bra rutin att göra så?
Ja, men det är ju många företag som nu har infört sådana system.
Okay.
Att man ska kunna anmäla anonymt. Och alltid kunna ha någon att prata med. Man kanske vill gå till facket eller en skyddsombud så. Eller till HR-person. Eller att gå till någon i alla fall.
Och då tänker jag att om man vågar göra en anonym anmälan, så kanske man, nu ser jag framför mig att det här är ett digitalt förfarande kanske.
Ja.
Och då kanske man kan föra en diskussion i ett någon slags anonymiserat kommunikationskanal. Och ändå försöka se om den människan inte vågar träda fram.
Mm.
Eller? Hur ska man göra? För man vill ju inte pressa en sån person heller.
Nej, precis. Det måste ju vara frivilligt på ett sätt. Men samtidigt är det så viktigt att få reda på. För annars kan man ju inte göra någonting heller.
Nej.
Men jag tänker att det är dels viktigt att få reda på för sig går det på arbetsplatsen. Men sen måste man ju också få reda på vilka personer det handlar om och så, för att kunna göra ett ärende av det liksom, och gå vidare med det. Så det är lite olika syften, tror jag också. Att ibland så behöver man bara få reda på hur det ligger till. För det är det som många har blundat för också. Och tänkt att nej, men det har inte kommit några ärenden hit, så därför är det nog ju bra.
Det kan bli lite flodvåg också. Någon har alltså bara, åh, gud, nu känner jag att nu vågar jag också. Liksom,
det var ju det som hände med MeToo.
Ja, precis. Alltså, ja, det var ju verkligen
flera,
sån.
Klev fram och sa att jag har varit med om det här. Ja. Så då vågade man.
Ja.
Och det var ju också en styrka i det, i den revolutionen, eller man ska kalla det för, att många delade med sig anonymt. Och att uppsåtet just där och då inte var att föra folk inför rätta, för det var många gånger också långt bak i tiden. Mm. Men, och då tänker jag så här, men nummer ett kanske är att föra upp i ljuset, att spräcka tystnaden. Och då får ju också arbetsgivaren reda på hur det upplevs där ute. Och det är ju bra. Men sen för att göra jobbet riktigt bra måste man ju också hålla ansvariga till, alltså, ja, måste utkräva ansvar.
Mm.
Och då som chef se till att utkräva ansvar av sig själv för att städa i det här. Och då, ja det är klart, det är ju knepigt om allting bara är anonymt. För då går det ju inte riktigt att gå vidare, eller gör det?
Nej, det gör det ju inte. Inte om det är anonymt. Men det man däremot ser är ju att, oj, så här många fall har vi. Varför tror vi att de inte har gått till sin chef? Och så får man reda utifrån den vägen.
Lite djupare.
Och försöka hitta sätt som man... medarbetare som ska känna sig mer trygga och kunna säga till.
Men både så här, varför har det uppstått hos oss? Vad är det som brister där? Varför har det varit svårt att liksom, varför har det här varit svårt att anmäla? Och varför, alltså det blir ju hela kedjan i det här börja. För jag tänker, nu känns det som att nu pratar vi mycket liksom, me too, men jag tänker också det här med att man, ja men vi skulle vilja vara, ha mer folk med olika bakgrund. Vi säger att vi ska ha fler kvinnor i ledningsgruppen och styrelsen. Alltså att jag tänker, där blir det ju ett väldigt proaktivt arbete om man tänker att, för att säga, nej men jag tänker att när jag sitter med liksom intervjuer, jag präglas inte av att var folk kommer ifrån till exempel. Men här har man ju sett flera gånger att man har testat liksom, folk skickar med olika efternamn, och har man ett utländskt klingande så kan det vara att, ja då blir man inte, alltså att det finns så mycket exempel. Och man tänker en organisation som verkligen, ja men vi vill inte diskriminera, vi vill inte det, men vi inser att vi behöver hjälp i ett ganska tidigt stadium för att vi faller lätt in i gamla spår. Hur kan man börja jobba? För det handlar väl det här också om att börja jobba där?
Ja, absolut. Ja, men det första är ju på något sätt att ta reda på hur det ligger till. Och det är ju också det första steget i aktiva åtgärder. Undersöka. Vad kan vara diskriminerande idag? Och vad kan liksom riskera att bli diskriminering i framtiden? Och vara ett hinder för att alla kan vara sig själv. Och det kan ju vara med jargong och sånt. Men det kan också vara dåliga rekryteringssystem. Att man bara rekryterar internt. Eller att man inte har kunskap inom rekryteringsgruppen. Man har en kanske väldigt homogen rekryteringsgrupp. Och väldigt hårda kriterier och allt möjligt. Det kan ju vara annonser. Och
de bara, svensk högskoleutbildning. Så bara, sållar det bort liksom. Ja.
Precis, så att, och den här undersökningen, det är ju det som är också ganska nytt med förändringarna som gjordes då 2017, att man måste göra en ganska gedigen undersökning. Man ska ju undersöka risker och hinder för alla 7 diskrimineringsgrunderna och inom 5 områden, arbetsförhållanden, löner, rekrytering, befordran, utbildning, kompetensutveckling och att kunna kombinera familj och arbetsliv. Så det är inom de 5 områdena som man ska undersöka. Så det är liksom steg 1. Verkligen ta reda på vad har vi för risker? Vad har vi för utmaningar? Och försöka ringa in dem. Och gärna koppla också till vi som arbetsplats. Vad har vi för särskilda utmaningar i våran bransch? Och så, här, så att det blir verkligen relaterat till.
Jag tänker om man lyssnar och tänker så här, undrar hur det är. Alltså man kanske är en stor organisation, man är medarbetare någonstans, då ska det här gå att ta del av och veta att det här har gjorts, för någon ska göra det här, så det ska vara gjort, eller hur?
Ja,
och jag tänker att det låter som så här, lite mäktigt, men samtidigt så här, wow, det här är faktiskt en investering, för vi vet ju att där vi har mer jämställda arbetsplatser, där det, liksom, alltså där det ser ut som samhället gör i stort, så är det oftast liksom mer välmående och mer lönsamt. Så det här kan faktiskt vara en investering och göra, inte bara något jobbigt nytt lagkrav som man ska faktiskt bocka av. Men jag tycker om man lyssnar på det så ska man kolla, hur gjorde vi då? För att lagen är ju i kraft, så att man ska gjort det här.
Vad kallas det här, den här dokumentationen, om jag är medarbetare nu och lyssnar och blir nyfiken på hur min arbetsplats har gjort, eller om det finns ett dokument, alltså vad ska jag efterfråga för dokument?
Ja, men det heter ju aktiva åtgärder och det ska finnas en dokumentation för det, men sen så är det olika organisationer, ibland så tar man ju med det här i själva jämställdhets- och mångfaldsplan eller liksom policy-dokument, så jag tror att man kallar dokumentet olika på olika ställen.
Okay. För en jämställdhetsplan, det hör jag talas om ibland. Och det finns ju företag som har det. Mm. Men gissningsvis ganska många som inte har det. Eller hur?
Ja. Ja, nej, men det var ju också det gamla lagkraven att man skulle ha en jämställdhetsplan. Så det är många som blandar ihop också. Och det är jättebra att ha någon plan och ha också då mål och liksom en vision för det här arbetet. Men det viktiga är ju att man gör en ordentlig undersökning och sen åtgärdar det man hittar.
Mm.
Och följer upp det. Så man får det här systematiska. För det var ju det många upptäckte, att den här planen hamnade ju ofta på hyllan. Och inte blev ett levande dokument.
Och ligger ett skåp hos HR. Den finns där. Ja. Men jag tycker det är så spännande att höra, eftersom du har jobbat med det här. Vad skulle en... Kan du berätta om en bra åtgärd som har gjorts när man har insett att wow, det brister? Så, vad gör man aktivt?
De åtgärderna?
Mm.
Ja, men det kan ju dels vara tillgänglighetsåtgärder.
Vad betyder det, att om jag är funktionshindrad ska jag kunna ta mig obehindrat in i och genom lokalen, eller?
Ja, det finns ju många olika typer av funktionsnedsättningar. Det kan ju dels vara rörelsenedsättning. Det kan vara att ta bort trösklar och fixa en ordentlig hiss och sådana saker. Åtgärder som man har möjlighet att göra. Ibland så har man inte möjlighet på grund av hur byggnaden är byggd och så vidare. Men det kan också vara andra funktionsnedsättningar, som att man behöver få sitta mer enskilt, få hjälp med planering och prioritering, hörsel, slingor till exempel. Ja, det finns många olika åtgärder där man kan ta till. Det beror ju på vilka behov som finns i organisationen. Mm. Så det måste man ju inventera på ett sätt.
Ju större företag, desto fler av de här punkterna måste man verkligen pricka av och jobba med.
Ja, ja. Mm. Precis. För att inte stänga någon ute.
Och om vi går in på, om vi tar jämställdhet då. Som exempel, att man är så här, herregud. Vi rekryterar jättemycket kvinnor. Och sen så ser vi att upp, när det börjar komma upp mot ledningsgrupp. Så ser det inte alls ut som det är.
Glastak.
Ja, vi har ett glastak. Har du hört något, eller har du jobbat med en framgångsrik insats just mot det som vi kallar för glastaket?
Ja, det är ju ganska vanligt ändå. Att man har svårt att få kvinnor på ledande position.
Mm-hmm.
Och det är ju också att ta reda på var försvinner kvinnorna. Man brukar prata om den här leaking pipeline. Liksom. Det var i den här pipelinen. Försvinner man, på vilka nivåer och varför? Jobba med det man brukar kalla role models, förebilder. För det handlar ju också om vilka signaler man skickar ut. Och vilka man tror på ska bli. Ibland så säger man så att kvinnor hoppar av ändå. Man tar för givet att kvinnor inte vill.
De vill inte, precis.
Precis, istället för att ta reda på varför vill man inte.
Vad är det för att man... Ja, precis, förlåt, nu avbröt jag det.
Men är det för att man kanske själv inte ser några förebilder? Och inte tror att det är möjligt. Man kanske inte tror att det är möjligt att kombinera med resten av sitt liv. Man kanske inte tror att man kommer få stöd. För att man vet hur kulturen är. Så det kan vara många sådana olika orsaker.
Mm.
Hur kan man göra då? Jag tänker, om man bara har män i ledande positioner. Så vill man ha kvinnor. Ja, det första man kan göra är förstås att rekrytera en kvinnlig chef rakt in. Pang. Men jag tänker, för att kvinnor... Är det bara att gå ut och säga det? Hörrni, tjejer, jag vill att ni ska veta att ni kan också bli chefer här. Är det så enkelt?
Nej, för det är ofta det man gör också först, är att försöka fixa kvinnorna liksom, istället för att fixa kulturen.
Mm.
Och liksom, hur man befordrar, vilka kriterier man använder sig av och hur man ser kompetens. Vilka sitter i den här gruppen som beslutar om befordringar? Är de en väldigt homogen grupp, så är det klart att de... kommer bara lyfta fram personer som de tycker är lik dem själva.
Mm.
Det finns ju massa sådana, det man på engelska brukar kalla för unconscious bias. Mm. Med att man tycker om de som ser ut som en själv. Och ofta befordrar dem helt enkelt. För man ser potentialen i. Men det gör ju, det är ju bevisat att både män och kvinnor ser högre potential i män. För det är också det att vi hela tiden pumpas med sådana bilder i media, att män är bättre ledare. Det vi traditionellt sett säger är ledaregenskaper förknippas oftare med män, med manliga egenskaper och så vidare. Så allt det där måste vi ju in och gräva i och försöka bygga en kultur och att vi alla är medvetna om våra fördomar och så.
Mm.
För att liksom möjliggöra att kvinnor ska kunna stanna kvar på de positionerna också. Mm.
Men just det där som du säger att det är omedvetet, men lyfter vi upp det, om jag vet så här, nu vet jag att jag kommer ju att känna så här, jag kommer ju, oh my God, gillar du också hästar liksom, då bara boing, har vi bondat på en gång och så, att man vet att så här funkar vi, för det är det som gör oss liksom till människor, och då behöver man ju hjälp med systematiken för att man inte själv ska behöva sitta med den liksom kraven hos sig själv. Men en del där är ju just att lyfta, vad har vi för förutfattade meningar? Det kan vara så häftigt just med så här rollspel. Och, jag tänker på, jag läste den här Linin, den här boken av Sheryl Sandberg som jobbar på Facebook. Och just att, ja, men hon har något exempel där när man beskriver en ledarskapstyp. Och så säger man att det är en kvinna. Och de bara, ja, men hon verkar ju jäkligt bufflig. Och så beskriver man samma egenskaper för en man. Och bara, ja, men en typisk stark och tydlig ledare.
Mm.
Och jag vill ju inte känna så. Men jag gissar ju att jag är präglad av det här också. Mm. Och då blir jag medveten om det. Så det är ju första steget till att, wow, nu måste jag gå mot min instinkt här. Och tänka annorlunda. För då börjar vi skapa en ny, liksom, ett nytt sätt. Och med mindre då diskriminering.
Precis, jag skulle säga att både utbildningsinsatser där man verkligen får gå på djupet med sina egna fördomar och liksom få större medvetenhet, men inte stanna där då, utan att man måste jobba aktivt för att kanske sätta upp checklistor där man inte glömmer bort vissa aspekter eller skapa de här grupperna som rekryterar eller ansvar för befordring, att de är blandade. Mm. Att man gör massa sådana insatser för att se till att vi inte sållar bort folk som är kompetenta.
Du som jobbar med det här, hur vanligt är det med diskriminering? Vad är liksom det vanligaste utmaningen som de flesta behöver jobba med på arbetsplatser i Sverige?
Det största problemet är ju att folk ofta inte riktigt vet hur de diskriminerar. Det sker ju ofta omedvetet. Och att man ofta gissar att vi är ganska bra. Man kanske jobbar bara med kön eller etnicitet till exempel, för det är det allra vanligaste. Medan man kanske helt glömmer bort tillgänglighetsfrågorna då, till exempel. Och där man, alltså det är konstigt ändå att det tillåts vara på det sättet, att man aktivt utestänger, eller inte aktivt men omedvetet då kanske, utestänger en ganska stor grupp av befolkningen. Det skulle liksom inte vara acceptabelt på något annat område. Man skulle inte kunna säga så att, nej men vi vet om att folk, brunhåriga personer inte kan jobba här, eller personer med storlek 40. Och att man då accepterar att vi kommer missa all den här kompetensen som de personerna har. Mm. Men just när det gäller personer med funktionsnedsättning som kanske inte ens kan komma in i lokalen, då på något sätt är det en accepterad, så här, nej men det går inte.
Jag tror att jag inbillar mig i alla fall att vi behöver se vad vi går miste om. Jag gillar en kampanj som vi ser runt omkring oss nu som heter Gör plats.
Ja, jag blev jätteberörd av den och blir så här, det där vill jag engagera mig i.
Ja, Gör plats. Punkt någonting. Det är i alla fall Arbetsförmedlingen. Och där, jag vet att jag sett någon film där, till att börja med ser jag en kvinna, hon är i rullstol, hon är filmad uppifrån, så att jag går direkt igång på något som säkert har med mina fördomar att göra, att jag liksom, ja, men jag ser ner på henne, inte i bemärkelsen vad hon är för människa, men jag ser henne inte som en väldigt kapabel person där just då. Och sen så klipp till att exakt samma person sitter inne vid ett sånt där konferensbord i en typisk chefsposition. Alltså längs ena änden. Ja, precis. Det är tydligt att hon håller i mötet eller har en viktig, väldigt viktig roll. Och jag gillade den så mycket.
Mm.
Och så tänkte jag så här, kan inte hon komma och jobba hos oss? Ja, men så. För att om man förändrar den bilden, då blir ju liksom inte tillgängligheten i sig en så stor grej. Utan då, men vi måste ju ha henne.
Mm.
Är det inte där någonstans man förändrar också?
Precis, att vi ser hinder nu hela tiden, fast egentligen så borde vi se potentialen.
Mm.
Då skulle det egentligen inte vara så stor grej. Ja. Om vi insåg att vi behöver den här kompetensen.
Men det kräver det. Jag tänker det har hänt ganska mycket om man tänker ADHD. Som nu, det sker mycket fler diagnoser av. Många får diagnosen i vuxen ålder. Vi ser dem på ledande positioner. Har inte Anders Hansen skrivit nu en bok som är fördel ADHD? Och att man, wow, jättekreativa och gal. Liksom så här, ja, det är jättepositivt. Men vi behöver göra det liksom på fler områden utan att det blir någon, det får inte bli liksom löjligt heller att nu är det inne och ha avvik, alltså
nej,
det blir jättetokigt, men att vi verkligen förstår vinsten av det så, och det här kräver ju att vi stannar upp och reflekterar och tar in och ja, vad sitter vi på för förutfattade meningar, hur får de effekt i vår verksamhet, varför är det som det är och hur kan vi jobba med det här som du säger, liksom just systematiskt med både utbildning men också med aktiva checklistor så att det inte ligger på boel att tänka nytt hela tiden, utan det ska sitta i liksom vår organisatoriska ryggmärg att vi jobbar.
Ja, jag tänker det här handlar ju också om kommunikation, jag som jobbar med det, både internt och externt, här har man ju mycket att vinna på att visa att man är en modern arbetsgivare som jobbar med inkludering, och att man kanske i den kommunikationen inte bara ska använda de här byråkratiska begreppen diskriminering och så, faktiskt tycker jag, utan just ja, men gör plats för alla, det är ju jättebra liksom, kommunikativt koncept, gör plats för den kompetens ni behöver. Jag skulle vilja skjuta in en positiv nyhet. Igår såg vi en nyhet som härstammade från organisationen Allbright som jobbar för ökad jämställdhet i näringslivet. Det visar sig att det är en rekordökning just nu av antalet kvinnliga börs-VD:er, alltså som har ökat med 65% jämfört med i fjol. Det är ju fantastiskt bra. Och det tror man kan ha delvis att göra med MeToo. Alltså det som blir synligt, det som förs upp på dagordningen, det vi pratar om, där kan vi lättare få till en förändring. Eller hur? Så det, ja.
Ja men precis, och det här är ju också kopplat med ens varumärke som företag. Hur väl man arbetar med mångfald och främst inkludering också. Man måste få till en inkluderande arbetsplats. Där finns ju hur mycket forskning som helst som visar också att
det är så bra. Ja.
Att det är bra. Ja, men dels att man blir mer produktiva och innovativa och så. Men också att det är, liksom den moderna arbetskraften vill arbeta på arbetsplatser som är inkluderande. Där man får vara sig själv på jobbet. Där man vet att jag kommer kunna utvecklas här. Och folk kommer inte ha fördomar mot mig. Jag kommer liksom inte begränsas av det.
Då kommer vi ju in på något som många kämpar med, alltså kompetensförsörjning, talent management, och då blir det här viktigt där också, så det finns ju mycket vinster med det där. Men jag tänker, vill du skicka med några tips, gärna ur boken, men jag tänker just om man sitter nu och känner så här, holy smoke, vi har ju ganska mycket att göra på det här området, och det kan ju, ja, vad vill du skicka med? Vad behöver man börja runda i?
Ja, men man ska inte göra det för svårt för sig till att börja med, utan gör undersökning och försök koppla det till de processer och rutiner som man redan har i organisationen. Det som redan fungerar. Har man bra uppföljningssystem på andra områden, ja men använd det till det här då. Eller har ni jättebra arbetsplatsträffar där ni brukar ta upp aktuella ämnen. Ja, men ta upp det där. Eller ta upp det i medarbetarsamtalen. Eller liksom, att behöver inte vara så svårt. Utan man kan göra massa saker i vardagen. För det är det också, att det ska bli ett levande arbete. Och sen gör åtgärder och följ upp och se hur det går. Liksom hela tiden göra och följa upp, göra och följa upp. Och börja med några områden då. Eller undersökningen måste man göra inom alla de här områdena. Men att se då, vad är våra största utmaningar? Och börja med dem. Så att man inte kanske fokuserar all kraft på allt samtidigt. Utan man tar.
Och som du säger, kanske inte då lägga till att så här, ja, men nu kommer vi ha diskrimineringsmöten en gång i månaden, utan snarare så här, vi ses ju och har det här mötet, och hur kan vi lägga in en kanske en oladdad fråga, bara för att det bör egentligen inte vara laddat att prata om det, för vi vet att vi kanske alla diskriminerar ibland mer eller mindre omedvetet, så att vi kanske behöver ta bort laddningen att kunna prata om det. Sen när det väl sker, då är det ju super liksom allvarligt, men att så här, ja, hur är vi egentligen mot varandra och vilka utmaningar, ja.
Precis, och rusta upp cheferna också så de känner sig bekväma och prata med de här, i de här frågorna med sina medarbetare. Ta upp det på personaldagar och på arbetsplatsträffar och kanske ha någon runda ibland på personalmöten. Men också att de ska få lära sig att leda mer inkluderande. Alltså inkluderande ledarskap är en viktig del tycker jag i det här arbetet. För cheferna är ju ofta kulturbärare och skickar ut massor av signaler kring vilka beteenden som premieras, vad som är okej och inte, hur man beter sig mot varandra. Att en ledare kan se sina egna fördomar och vara ärlig med det och liksom vara ärlig med att jag har också fel men det ska vi arbeta aktivt med. Om man har en sån chef så kommer man ju ha ett mycket bättre klimat att kunna prata om de här frågorna och hela tiden försöka göra saker bättre.
Ja, men lite såhär hörni, gud vad jag märker att det är lätt för mig att liksom alltid vända mig till killarna när det handlar om och bara, men nu har jag verkligen det här vill jag förändra liksom, och kan ni hjälpa mig? Och, ja.
Precis, be om feedback. Skapa en sån kultur där det är okej att säga till och ta upp så här, ja, men det här tycker jag vi kan göra bättre. Och ha en levande diskussion så. För att det är ofta i de här frågorna också som man är rädd att göra fel. Det är man ju, absolut. Men att det blir någon slags blockering då också. Att vill inte ens veta vilka fördomar man har och vad man gör fel. För att det blir jobbigt att ta in.
Men jag tänker, nu kommer vi åter till MeToo. Men det är liksom, det begreppet finns ju nu. Om någon skulle säga, då kan man nästan skämta och säga så här, MeToo, lite så. Men det behövs på många andra områden också. Just att så här, ja, men bara tänk att det finns en kultur när någon säger så här, så säger någon någonting. Och så bara, men där känns det liksom inte helt okej. Okay. Alltså den kulturen är cool. När det går. Okay,
och där ingen behöver känna sig helt överkörd heller. För att man får en sån kommentar. Utan att man lyssnar och man säger. Bara, men jag ska fundera på det där. Det var ju bra att du sa till.
Ja, så, nej men gud förlåt. Jag håller med. Liksom. Alltså, tänk att sitta i ett möte där det är helt. Att man bara, nej men hörni. Nu tycker jag vi låter jäkligt. Alltså,
ja, och att man kan få stoppa sig själv också. Och säga, oj där flög det ut något. Det var inte menat så.
Nej,
jag tar tillbaka det.
Ja, men det är något att sträva efter. Det tycker jag blir en bra avrundning också. Att, gör lite. Det är bättre än inget. Och lyft det här med diskriminering och särbehandling. Prata om det.
Ja.
Och se inte de här lagkraven som ett jobbigt tvång. Utan en möjlighet att prata om viktiga ämnen. Och också faktiskt stärka företagets arbetsgivarvarumärke om inte annat.
Verkligen. Och jag vill avslutningsvis berätta att Skandia bjuder in till hälsoseminarium med tema tillväxt skapas av friska medarbetare. Och jag har den stora äran att vara både moderator och föreläsare på det här. Så det vore kul om någon kom. Och,
gå dit, det är värt det tror
jag. Ja, och det riktar sig till dig som är ledare eller HR-chef och går av stapeln i Göteborg den 6 november och Stockholm den 8 november. Och det finns några biljetter, det finns inte hur många som helst, men först till kvarn gäller. Och det blir en väldigt intressant förmiddag tycker jag då, något partisk, men jag lovar. Om hur man fångar upp medarbetare som mår dåligt. Vad nya lagen och rehabiliteringsplan innebär och hur viktig sömnen är för att må bra på jobbet. På vår hemsida healthforwealth.se under det här avsnittet så kommer jag lägga länkar till där man kan söka om och få en plats.
Ja, då anmäler man sitt intresse där och så får man ett besked om man fick.
Ja, precis.
Perfekt. Ja, men tack. Hörni, tack Matilda för att du kom hit och ville berätta för oss.
Ja, tack
för att du kom. Begreppen, det känns peppande.
Tack.
Ta hand om varandra där ute. Våga börja diskutera. Bjud på era egna misstag. Det är alltid en bra start. Nästan i alla fall. Ja, och dela med er till oss också. Av misstag, fallgropar, erfarenheter, tankar. Vi finns på healthforwealth.se.
Och vi tackar våra samarbetspartners Twitch Health och Agda Media för den här produktionen. Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.